När blir ditt drickande på fritiden ett problem på jobbet? Nya tester som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under en viss tid har börjat användas allt mer inom arbetshälsovården. Och i vissa fall har det här också lett till negativa konsekvenser på jobbet för arbetstagare. Vad säger de här testerna egentligen om ditt drickande och hur ska vi ta tag i alkoholproblem på arbetsplatsen? Där ska vi diskutera i slaget idag och jag heter Maj Lundström, håller i den här diskussionen. Jag har med mig tre gäster för att diskutera det här väldigt heta ämnet. Och det är Milena Johans, först här specialistläkare i företagshälsovård. Välkommen till dig, Milena.
Tack ska du ha.
Jag har också med mig Erika Kähärä, arbetsmiljöexpert vid servicefacket PAM. Välkommen också till dig.
Tack och hej.
Också Juha Voutilainen i studion som är nykteralkoholist och ordförande för föreningen Recovery Day som alltså arbetar för att minska olika typer av missbruk. Och jag tänkte be dig här, Juha, välkommen till dig också. Men tack. Kan du berätta lite om din bakgrund när det gäller alkoholanvändning helt kort?
Ja, no, jag är alltså nykteralkoholist och när jag var drickande alkoholist så när det gäller idag arbetslivet så börjar min liksom arbetsinsats nu blir sämre kanske 5 år före jag får sen till behandlingen. Och så behandlingen, Minnesota-modellen, får jag i maj 2012. Och min kuliss var jättefin och varm. Jag trappade ner takten i arbetslivet och studerade till lärare. Och fick min behörighet som yrkeslärare 1 vecka före jag bodde. Får sen till vården och jag hade trappat ner för att få vara mera med min familj som en kuliss höll. Men mängderna har i och för sig ingen så mycket betydelse, men det var helt vångsmässigt. Jag drack där kring 20-25 ölburkar om dagen hela sista våren. Mm. Så att mängden var stor. Och sen när jag på vården förstod hur mycket jag hade förstått så bestämde mig att jag började jobba med saker med min erfarenhet både som alkoholist och en återhämtningsalkoholist och också jag har varit chef i arbetslivet över 20 år. Så jag satt ihop, kombinerade de här kunskaperna och började jobba med alkoholism eller rusproblem i arbetslivet.
Mm. Och det är det vi ska prata om precis idag, det här med rusmedelsproblematik i arbetslivet och lite hur det här mäts. Och nu är det de här testerna som vi ska prata om först och främst, tänker jag, för det är ju där den här diskussionen just nu ligger i media. Det är alltså så kallade PET-tester som har börjat användas mer inom arbetshälsovården. I Sverige har det här diskuterats en hel del. Där har Transportstyrelsen dragit in många körkort på basen av dem. Också i Finland så har det hänt att yrkeschaufförer fått körförbud och därmed ingen lön efter att man har gjort ett sånt här test då, och i vissa fall också utan arbetstagarens vetskap. Och det här är alltså då AKT som är bil- och transportbranschens arbetarförbund som berättar det här. Jag tänkte vi börja med dig, Milena Johans, som är här nu i egenskap av specialistläkare. Vad är syftet med ett PET-test och varför tar man ett sånt?
Syfte är förstås att hitta en stor konsumtion av alkohol. Det tas ibland rutinmässigt för att man har kommit överens med företaget i den här som heter handlingsplanen som man gör upp tillsammans med hälsovården, företagshälsovården. Ibland tar man det rutinmässigt på hälsogranskningar. Hos psykiatriska patienter tar vi det ofta som differentialdiagnostik för att bedöma var problemet ligger för att kunna ge rätt vård. Och ibland tar vi det för att man får en känsla. Det finns många olika orsaker att ta det alltså. Mm. Men idén är att hitta underliggande alkoholproblematik.
Mm. Vad säger då ett PET-test? Hur mycket drickande krävs det för att man ska komma upp till de här gränsvärdena på 0,3?
Det krävs i snitt cirka 5 alkoholdoser per dag. Och då är en alkoholdos 1 3-deciliters mellanöl eller ett 12-centiliters glas med vin eller en liten snaps eller en definierad dos. Sammanlagt ungefär 60 gram alkohol. Mm.
Så i genomsnitt 5 doser per dag?
Ja, men då talar vi alltså om många dagar, i flera veckor. Att det är inte bara en gång man är ute och festar, utan det påvisar ett markant riskbeteende.
Mm. Vad tänker du, räcker ett test för att avgöra om någon är missbrukare eller har ett alkoholproblem, eller krävs det mer för att fastställa en sån diagnos?
Som läkare så skulle jag säga att inte bedömer vi någonsin bara på basis av ett test. Utan nu behöver vi diskutera saker med patienten och fundera att var det någonting speciellt under den här perioden, och ibland tar vi om testet senare, och ibland så leder det till att patienten har lättare att öppna upp och berätta själv vad det handlar om. Mm. Det är ju en sak som är jätteskamlig, för många vågar inte säga eller vill inte berätta, har inte riktigt kanske insyn heller i hur mycket de dricker. Så det är svårt att ta upp med oss läkare, då kan det här testet öppna upp för att tala. Så det hjälper att nå den verkliga problematiken.
Det låter på dig som att du uppfattar det här som ett bra test som hjälper er som läkare. Håller du med om att det är så? Eller är det så?
Det är så. Jag upplever absolut så. Mm. Ja.
Vi ska gå över till dig, Erika Kähärä här från servicefacket PAM. Som sagt, arbetsmiljöexpert där. Och från fackens sida har man varit lite mer kritisk till de här testerna. Du sa till exempel till Svenska Yle för några dagar sedan att det här måste stoppas i tid. Kan du förklara vad du menar med det? Varför är det här ett test som ni ser att kan användas på ett felaktigt sätt?
Det är ju så att det här används lite på fel sätt. Inte så här som nu till exempel här Milena förklarade åt oss, utan det har gjorts liksom beslut enligt bara engångstest, och som inte ändå är så hemskt tillförlitlig, det där testen. Att där är stora skillnader mellan individuella personer, att vad det visar, att man kan inte göra en sån här klart liksom sån här måttlig liksom bestämmelse om hur mycket alkoholkonsumtionen har varit, att det är det. Och sen om det ska användas på rätt sätt, så har jag sagt att det där, att i så fall det kan vara att det ska vara en bra verk att använda just på det där sätt som Milena förklarade. Men det har varit lite andra sätt att använda det.
Mm. Ja, det är mera kanske användningen av testet här och vilka konsekvenser det har haft då, som ni är emot här då, eller har reagerat på.
Jo, det är det att det där... ja, säg bara...
Nej, jag tänkte fråga dig här, Milena, här emellan, att du här säger, alltså Erika Kähärä, att det här testet inte är så tillförlitligt, det kan kasta lite mellan olika personer. Håller du med om att det är så, eller vad tänker du?
Jag tycker att det är kanske lite tillspetsat att säga att det skulle kasta så mycket att det blir ett irrelevant test. Det har visat sig att det är väldigt, väldigt pålitligt. Det blir i princip aldrig positivt om det inte har funnits alkohol i kroppen. Och det kan variera lite i halveringstiden, hur länge det betyder, alltså hur länge det tar för mängden av den här molekylen att försvinna till hälften i kroppen. Så det betyder att för olika människor så kan det gå ner olika långsamt. Men du får inte upp det om inte du dricker. Så det är nog kanske lite vilseledande att säga att det är så missvisande att vi inte får ut någon form av information av det som är rätt så pålitlig.
Mm. Har du någonting att säga till den kommentaren, Erika Kähärä?
Det är ändå så att det att de testerna ger en indikation på alkoholkonsumtionen på så lång tid att det kan inte användas för att dra slutsatsen att den anställda ska ha varit liksom påverkad av alkohol under sin arbetstid. Och när vi tänker på det, på hur långt det går liksom det här arbetsgivarens det här rätt att styra personens att hur de lever, så den kommer inte utanför arbetstiden. Mm. Så det är det som är liksom den där mest oroväckande här under det här. Att det där, det är ändå inte olagligt att använda alkohol i Finland.
Mm. Precis. Vad tänker du, Juha Voutilainen, om du lyssnar på den här diskussionen nu kring de här testerna? Du som själv har jobbat med de här sakerna och har själv haft problem med alkohol och också använt under arbetsdagen.
Jag tycker det är absolut ett bra test, och den används ju i Sverige och också andra europeiska länder, och speciellt mycket i USA, och används hemskt längre än. Och de tror där att den är pålitlig test. Sen kan man ju alltid utmana att är det eller är det inte. Men det behövs helt klart spelregler att hur man tar dem. Och då måste arbetstagaren alltid vara medveten om att sådana test tas. Och så vidare. Och det är som jag tycker att skulle vara är allra viktigaste fördelen med den här. Att man ska kunna erbjuda stöd till de som har problem med rusmedel eller i det här fallet alkohol mycket tidigare än vi gör nu idag i Finland. Och det finns ingen vetenskaplig forskning om det, men med det som vi vet är att i Sverige tar man i och erbjuder stöd till förnyktring många, många år tidigare än i Finland. Och ett bevis på det här att man gör det på ett annat sätt i Sverige och Norge är det att i Sverige i Finland dör 4,2 gånger mera folk i alkohol och 5,6 gånger mera folk än i Sverige och 5,6 gånger mera än i Norge i alkohol. Och det beror på det att vi erbjuder det stödet senare, och det andra så är att vi inte erbjuder stödet att tillnyktra sig från beroendesjukdomen alkoholismen. Att det är den största skillnaden. Mängden folk konsumerar i medeltal är så nära varandra i de här länderna att det förklarar inte den här skillnaden. Så att jag hoppas att det här tas i bruk, spelreglerna blir klara och till slut. För alla är ju inte beroende. De som efter ett har fått ett positivt testresultat av det här, som kan minska och kontrollera sitt drickande, det gör det. Men vi som inte kan gör det inte. Det är en klar skillnad. Så ska man följa efter och inte bara en test eller två heller. Och det som Milena sa där i sin första kommentar var att det allra viktigaste att komma till tals. Alltså bemöta människan och diskutera och få det fram. Det är det. De här testerna kan leda till det, och det här bemötandet kan leda till positiva resultat.
Mm. Det här är ju jätteviktigt, det här att folk ska få hjälp för sina, om man överkonsumerar alkohol. Att inte vi återkommer till det lite senare, att hur vi ska komma åt det problemet. För som du säger, Juha, så har vi ju ett problem här i Finland. Det gäller just det här med missbruk. Många har problem med alkohol. Det som vi nu som jag fastnar på här lite, som jag skulle vilja diskutera här innan det ännu, är det här med att här är nu meddelar man att det är så att arbetstagaren har inte varit medveten om att det här testet har tagits. Så det har sen känts kränkande och obehagligt, och som att man inte var beredd på konsekvenserna. Vad tänker du om det, Erika Kähärä?
Jo, alltså det är ju det som känns kränkande är just det att det tas utan att man är medveten att det ska göras. Vi har ändå en sån här självbestämmande rätt att det där på samma sätt att om arbetsgivaren skulle försöka begränsa vår tobaksrökning eller socker, att hur vi äter socker, de är helt bra idé att stöda de här arbetstagarna i såna fall. Men genast när det kommer en sån här strafflighet kommer med i det här, så då känns det som kränkande. Att det är helt tillåtet att i samband med hälsoundersökningar att stöda det arbetstagare, att fundera själv på den egen alkoholbruk och erbjuda verktyg för att främja liksom sundhet liksom i de mängderna. Men det där, vi absolut är av samma åsikt att en stor alkoholkonsumtion påverkar välbefinnande på många sätt, också i arbetsförmågan i allmänhet. Men det är ofta en sån här smygande, växande problem. Och det kan komma för många som en överraskning att de här testerna visar hur mycket eller hur höga det där, de mätningar Och där är ju en jättebra möjlighet för arbetshälsovård att stödja arbetstagare. Men den information tillhör inte direkt till arbetsgivaren, och den patienten ska alltid ha rätt att veta vad som testas och hur den ska behandlas, de där testresultaten.
Mm. Och det här är ju helt lagstadgade saker det handlar om. Arbetstagaren ska vara medveten om vilka tester som tas. Vad tänker du, Milena Johan, som läkare här, om det att det verkar ha uppstått situationer där folk inte har varit medvetna om att de här testerna har tagits i samband med en hälsogranskning till exempel?
Ja, det är säkert sant att det är stundvis så att patienter inte är medvetna. Men där skulle jag vilja lyfta upp en sak som man kanske inte tänker på. Vissa gånger är de här hälsogranskningarna någonting som man har kommit överens om i samband med att man gör den så kallade företagshälsovårdshandlingsplanen tillsammans då arbetsgivaren och företagshälsovården. Och den handlingsplanen finns till allas påseende, bara man bemödar sig att öppna den och läsa den. Och där står bland annat vilka tester som tas i samband med hälsogranskningar. Sen förnekar jag inte på något sätt att inte enskilda läkare på mottagningen kommer ihåg att nämna vad allt den klickar för i laboratoriebladet. Och där sker det säkert misstag, om man borde vara öppnare och tala klart vad man tar och varför. För att det är ju viktigt att det är en dialog. Mm. Också för förtroende i patientläkarförhållande. Mm.
Men i vilka fall har sen då läkaren rätt att meddela vidare till arbetsgivaren något testresultat?
Aldrig någonsin.
Nej. Då vad har hänt i de här fallen i så fall?
Vi har en total tystnadsplikt vad gäller testresultat. Men det som vi har ansvar för, vi har skyldighet att meddela till myndigheterna ifall någon inte är i skick att köra bil och har körkort. Ifall det är en yrkeschaufför så är den gränsen ganska låg. Och så finns det vissa yrken där man inte kan ha ett alkoholmissbruk. Och vi är där tvungna att ta ställning till arbetsförmågan. Och där har ju säkerligen uppstått problem. Liksom jag tänker på AKT-facket som har varit upprörd över det här för att folk har förlorat sitt jobb. Jag vet inte vad skeendena där har varit, men det låter ju lite som att det är en person som har förlorat sitt körkort och därmed inte kan gå på jobb. Att direkt berätta till arbetsgivaren att nu har vår Pelle här druckit och kan därför inte komma på jobb, det får inte läkaren göra.
Nej. Det är ju det som verkar ha uppstått den här diskussionen kring de här testerna, att folk blir rädda att nu kommer jag dricka lite mer under min semester och sen kommer min chef att veta om det. Så du säger att det här stämmer alltså inte?
Det stämmer inte. Det att du dricker lite mer hälsosamma mängder under semestern, så det ger inte utslag i det här provet heller.
Vad är då en hälsosam mängd enligt dig?
Om vi tittar på de siffror som är officiella så är det 16 doser alkohol per vecka för kvinnor och 24 per män som är gränsen till stor konsumtion. Mm. Så håll dig ordentligt under det, så är det tryggt.
Mm.
Men jag skulle kunna lyfta upp här i samband med det att vi har i Finland över 500 000 människor som dricker alkohol i sådana mängder att det leder till risker. Det vill säga stor konsumtion. Och majoriteten av de här personerna anser själva att de dricker måttligt.
Mm.
Så här har vi en ganska stor diskrepans mellan folks uppfattning och den absoluta mängden alkohol som de intar.
Vad tänker du då här kring det här som Milena Johans säger, Juha Voutilainen? Vad tänker du om du skulle ha gått igenom ett sånt här test då när ditt missbruk börjar, så att säga? Tror du att det här skulle kunna hjälpa dig på något sätt och öppna dina ögon för det som skedde i ditt liv?
Det är helt möjligt. Jag tror att jag skulle ha det där, någon hoppeligen skulle ha erbjudit mig stöd 5 år tidigare än sen jag själv sökte hjälp. För ingen, jag var ju så jättebra som vi ofta är att dölja det här mitt drickande och problematiken. Att ingen, en familj märkte den, fast jag var ganska långt in i. Men den här markören PETH skulle ha säkert kommit upp minst 5 år före jag sen fot i behandlingen. Och jag hoppas då skulle vi ha följt, och jag tror att mina arbetsgivare skulle ha följt den här lagen som är att när man blir sen misstänksam eller tror att det finns sånt, så ska man ju erbjuda stöd, och inte första saken är aldrig att ge sparken. Och sen om det inte lyckas och det fortsätter den här problematiken, så enligt finska lag sen kan man ge sparken. Och den här sparken, det är ju straff, men det kan också vara en jättebra väckningsklocka för det att man på riktigt har problem och börjar sen söka hjälp. Jag känner många som den här, när man har tappat arbetet på grund av drickande, så har själv insett att nu behöver jag någon hjälp och sen nyckla till sig med stöd av någon AA eller sen behandling eller något annat, hemskt sällan ensamma. Mm.
Så du tänker ändå här att det kan ha också positiva effekter för ens eget drickande, att det finns konsekvenser även på jobbet?
Jo. Mm. Och det är alltså den här, den viktigaste delen av kulissen vi alkoholister har är jobbet. Eller i mitt fall sen i slutet studerande. Man säger, och det hör man jätteofta, jag kan inte vara alkoholist när jag är på jobb. Och sen den här idén att man ska sen få ta i först man kommer fullt i arbetsplatsen. Det är internationellt forskat att då är problemen har varit helt klar i hemmet minst 6-7 år. Mm. Och sen om det är den enda markören som duger att du är full på jobbet, så är man jätte sen att erbjuda hjälp och stöd till den här personen. I sin sjuk som obehandlat leder nog till döden. Och som vi märker i de här statistikerna över döda i alkohol i Finland.
Vad tänker du om det här, Juha Voutilainen, just det här att du säger här att om man först kommer full på jobbet, då har man redan kommit väldigt långt i sitt missbruk och det är för sent att börja ta tag i det då. Men är det ändå inte på mitt eget ansvar vad jag gör på min fritid?
Jo, det är det. Men de här PET-siffrorna, att nu talar vi ju bara om den där 4 veckor, eller det har skrivits mest om de 4 veckor som man är på semester, att får man dricka då. Men de flesta dricker ju varje vecka, också när de är på jobb. Milena nämnde här 500 000 riskbrukare. Men den 10% som dricker hälften av alkoholen i Finland dricker 54 doser om veckan i medeltal. Och det är nog ganska klart över den här 24 eller 16 som är rekommenderat i riskgränsen. Och i Sverige är de här gränserna hälften av det som det är i Finland. Att där om man det där hamnar på arbetshälsovården för att det har varit överens eller det kommer någon markör eller någon har på jobbet märkt, så börjar man behandlingen, och behandlingens målsättning är att bli nykter, inte att minska som vi inte lyckas för oss beroende. Mm.
Men du, Erika Kähärä, vad tänker du om det här som Juha Voutilainen säger just om att när man har, om man kommer fullt i jobbet, då har det redan gått så att säga för långt för att ta tag i det. Men du sa ju här tidigare att arbetsgivaren inte har någonting att göra med det man gör på fritiden. Så hur reagerar du på den här diskussionen som förs här nu?
No, det är ju klart att det där arbetsgivaren ofta vill och kan göra mycket annat för att stöda de där arbetstagare för att få liksom hjälp till. Och det är ju det som det gäller med de här centralorganisationens rekommendationer, att alla arbetsplatser ska ha en sån här missbruksprogram, kanske det heter, som är tre delar. Och den första är ju det att man ska liksom ha den här förebyggande av missbruksproblem, information om det berusningsmedel och om den skadeverkningar och stöd av det företagshälsovård tillgångligt, så att man kan stöda på många sätt utan att man går genast liksom hoppa till det att nu ska vi börja liksom krypa in i livet och se vad ni håller på med utan arbetstid, för att ändå så håller vi starkt fast i det att människornas fritid är deras fritid, det är inte arbetstid. Mm. Hjälpa får man, det är ju helt klart.
Ja, hur ser rekommendationerna ut här? Vad ska en arbetsgivare göra om de misstänker att det finns alkoholmissbruk eller att en kollega använder för mycket?
Jag har sett tiotals rusmedelsprogram, alltså PÄIDE-ohjelma på finska, och de är ganska likadana. Det brukar finnas en, alltså man kollar människans beteende, om man sen är missro uppkommer så ska man diskutera det helst med någon annan också. Och sen ska man, och det är inte att, för mig att tala bakom ryggen, för det är oftast flera som har märkt något som man är orolig för. Och så ska man ta, enligt de flesta programmen, ska ta upp den i diskussion med chefen och möjligen någon från HR om det finns sån i företaget. Sen om det här inte hjälper, så följande steg är sen att det här samma människorna plus arbetshälsovården tas med i diskussionerna, och sen där bestäms en någon behandlingsplan eller hur man sen går vidare med problematiken. Men det ingen av de här programmen, och det skulle också vara mot lagen, säger att vi ska först ge sparken. Att det är också, fast man ska komma beruset till jobbet, så ska man först erbjuda stöd. Mm. Och sen om det inte lyckas, så ska man sen få sparken. Men de här programmen finns, och i min erfarenhet är det nog så att de är alla välskrivna. Det är inget fel på dem. Men jag har varit i hundratals arbetsgemenskap och berätta vad beroende betyder, istället för att tala om lever och sånt skadliga saker. För det är beroende som leder till de här problematikerna. Den femte diagnostiska kriterien för beroende är att intaget fortsätter trots klara skador som har hänt på grund av det där bruket av rusmedel. Och om det fortsätter, så då är man nog. Och beroende behöver hjälp för att lösa den här beroendeproblematiken, inte rusproblematiken. Mm. Det är två olika saker.
Vad tänker du då här, Erika och Kähära? Det här var lite kring de här planerna som Juha berättade här, att vad man har sett på arbetsplatsen. Men tycker du, Erika och Kähära, att vi behöver tydligare lagstiftning kring just sådana tester som PET-test, kring just konsekvenser och vad det kan innebära att gå igenom de här testerna?
Absolut, jo, skulle det kunna vara lite det där mera liksom också lagligt, för att det finns egentligen lite otydligt med det här alkoholtestande på arbetsplatsen, att vi har mera liksom om de andra ämnen som man brukar använda, men att det är inte dåligt det här rekommendation som har gjorts, om det skulle liksom föras igenom så som det är liksom funderat. Att den är ju egentligen tre delar. Alltså där är först liksom den där förebyggande av de här problemen, att ge liksom information och stöd. Och sen måste man komma överens om grundregler för att hur man ska hantera de här missbruksfallen där på arbetsplatsen, och om de liksom kommer fram. Någon sorts riktlinje att vad ska man göra sen när man misstänker att någon är där på arbetsplatsen och är berusad, misstänker att man är alkoholberoende, hur man ska liksom handlar den där situationen när den berusad vägrar att ta en test. Så att man har sen liksom en sån här klar sån här riktlinje att hur man ska gå framåt. Och det är ju helt klart att olovligt liksom användning av alkohol på arbetsplatsen, det är ju en brott mot de skyldigheter som följer av anställningsförhållande. Och allvaret ökar om det arbetet är farligt eller till och med brottsligt, så som om man ska köra någon maskin eller fordon. Men har man en berusningsplan i kraft, så kan det behandlas liksom med en vårdhänvisning istället för det där uppsägningen. Mm. Och det betyder ju då det att man får en sån här, man går igenom det här missbruksproblem, att man gör en plan om det där, om hur det ska liksom vårdas, att hur ska det där uppföljningen gå till, och det ska göras en skriftligt avtal och som där personen ska liksom förbinda sig till det, att nu går vi genom det här istället för att jag blir uppsagt för det här orsaken. Men allt det här innehåller inte sådana tester som inte liksom berör det arbetstiden. Så det här är helt främmande för oss nu, att det skulle komma sådana tester som börjar liksom kolla det, att vad har du gjort liksom under veckosluten före du har börjat ditt arbetsvecka.
Mm. Om man nu känner så här, man lyssnar på den här diskussionen och känner att jag vill inte vara med om ett sånt här test, har man rätt att neka till det? Mm. Hur är det?
Man har alltid rätt att neka. Ja, det är alltid rätt att neka alkoholtest och det borde inte leda till negativa konsekvenser. Men om vi, det att man tackar nej till alkoholtest betyder ju inte att den anställda är påverkad av alkohol. Men om vi pratar om de där traditionella testerna för att visa liksom där på arbetsplatsen berusningsnivån så är det ju, en tecken för arbetsgivaren att de drar egna slutsatser. Att okej, du vill inte ta test så kanske du är då berusad. Men man kan ju också ta den som en möjlighet för arbetstagaren att bevisa att de misstankarna är felaktiga. Att nu kan jag visa att det är så. Men det är ju vissa folk som inte vill liksom, utan princip helt klart, inte bara ta dem. Och sen ska man komma ihåg att blåstesten är ju aldrig säkra. Att blodprov behövs ändå, så att det måste ju ändå göras någonstans. Till exempel på företagshälsovård.
Precis. Det som jag ännu vill hinna med här innan vi måste börja avrunda den här diskussionen är det att det har väckt väldigt starka åsikter just det här med alkoholanvändning ännu en gång. Och just det här med hur mycket man dricker på fritiden. Varför blir vi så upprörda när vår alkoholanvändning på något sätt ifrågasätts eller kommer i fokus? Det verkar som att man är väldigt beredd att försvara sin rätt att dricka på fritiden. Vad tänker du om det, Milena Johans?
Det är en bra fråga. Jag tänker att vi har en väldigt tudelad inställning till alkohol i Finland. Å ena sidan är vi väldigt alkoholromantiska. Det ska supas och det är fest och det är champagne och det är jätteskojigt. Och vi har vår rätt till vårt alkoholbruk. Och dricker man inte så får man förklara sig. Varför dricker jag inte? Och sen å andra sidan så är det jättestor skam över att dricka eller inte ha kontroll över sitt drickande. Och det är den som sticker upp nu. Men jag vill ännu påtala att om vi tittar på de här testerna och jämför det här att liksom man får inte dricka på sin arbetstid men på fritiden får man göra vad man vill. Och det är lite naiv inställning att tänka sig att du kan dricka 140 doser alkohol på 4 veckor och att det inte skulle påverka din arbetsförmåga. Det vi är intresserade av i företagshälsovården är ju den här arbetsförmågan. Att är du kapabel att utföra dina uppgifter? Och har du krabbis? Har du risk för att gå i någon form av alkoholdelirium, kramper eller få större risk för olycksfall eller annat? Så då är du ju inte opåverkad på arbetstiden. Vi talar trots allt i de här testerna om så himla stora mängder alkohol. Att det är inte frågan om att lite festa på ett veckoslut eller dricka ett par glas vin till maten. Utan det är stor konsumtion det här. Det är 2,5 gång för kvinnor. Det som gränsen för stor konsumtion är varje dag.
Vad tänker du, Juha Voutilainen, om det här med varför blir vi så upprörda när det handlar om just alkohol och hur vi dricker på fritiden?
Socialantropologen Antti Maunu höll ett jättefint föredrag ett par år sedan som jag lyssnade på om den här vår alkoholkultur och vår inställning till det. Och han sa att man kan dricka och sen att man har kontroll över sitt drickande är den viktigaste symbolen för myndighet, alltså han kallade det på täysivaltainen kansalainen. Så att när det är så jag tror på den här är det att det är se, och sen är det jätte privat sak att ingen ska föra, men sen när vi som dricker, det är inte alls privat sak, det finns arbetsgivaren som tar. Arbetseffektiviteten går ner enligt internationella granskningar 15% oberoende är du berusad på jobbet, men det kommer frånvaron stiger och sånt. Men den viktigaste är att det är så här viktigt att polarisera den och det som hur viktigt vi i Finland inser att det är rätten att dricka och kunskap att dricka hårt men mycket men kontrollerat är för oss här i landet. Och det som Milena sa där, alcohol is the only drug you have to explain not using. Mina barn är medvetna om sin klart större risk att bli beroendesjuka än för pappa har den. Och det finns i generna. Det går inte rakt alltid, men det finns en absolut större risk än att vi gör. Och de dricker ganska mycket, så får de förklara ofta att varför de inte gör. Att, sa din make så att du får inte dricka, eller sa din make så att du får inte dricka, eller har du haft problem så mycket att du måste sluta. Fast de är unga och de beter sig bättre i det här fallet än vi äldre. Men man får supa sig till döden i lugn och ro, men om man inte supar så är man mystisk människa.
Ja, det låter väldigt dramatiskt när du säger det så.
No, jag sa den väldigt dramatiskt.
Men det kanske är också dramatiskt. Vad heter det? Erika Kähärä, du får ännu reagera på den här samma frågan. Varför blir vi så upprörda av den här diskussionen om de här PET-testerna? Det är många som verkar ta det här väldigt hårt och väldigt personligt och kränkande just.
No, det upplevs som en kränkning av de anställdas självbestämmande rätt, skulle jag säga. Man kan ju tänka den kanske som en pool-teori. Att om arbetsgivaren får börja reglera det här, så vad är det följande som de vill liksom börja blanda sig i vår fritid?
Mm. Man blandar ju sig egentligen inte hur mycket det dricks, utan man blandar sig i vad den här arbetsförmågan är sen när man kommer på jobbet. Mm.
Och sen vill jag säga ur...
Det här testen berättar inte.
Men därför baserar man ju inga.
Ja, jag har med en kort sak, så är det att av beroendesjukdomens addiktionernas synvinkel är det ingen skillnad vilken den där rus är. Mm. Alla diagnostiska kriterier enligt ICD-11 som är det nya, som är inte översatt till finska, men finns i världen, alla diagnostiska kriterier till alla rus, alltså från droger till läkemedel och alkohol, är samma. Att vi i Finland har den här rus, alkohol är laglig, ändrar vår inställning helt annat. Och det borde vara fråga om hälsa och inte om moral. Att det är klart min åsikt. Att vi ska tala om hälsa och inte moral.
Och beslut görs inte på basis av ett laboratorieprov, utan en helhet.
Det här, man märker som sagt också på er här att det här är någonting som väcker känslor även hos er. Och alkohol fortsätter ju att uppröra. Alkoholanvändning blir väldigt personligt, som vi har konstaterat här. Den här diskussionen är knappast slut, men idag måste vi avsluta den. Tack så mycket för att ni tog er tid att delta. Juha Voutilainen, Erika Kähärä och Milena Johans. Och Maj Lundström heter jag. Den här diskussionen hittar du också på arenan.